Damaskus den 8 december 2025. Himlen sprakar av raketer och luften ljuder av jubel och tutande när tiotusentals syrier firar att det gått ett år sedan diktatorn Assads fall och inbördeskrigets slut. Allt har förändrats, säger 21-årige Wasim till konflikts Lina Malers som står där i folkmassan. Innan regimen föll hade vi inga drömmar, säger Wasim. Jag var rädd. Marken hade öron. Nu är vi fria. Samtidigt finns farhågor om att det nya styret inte går i den demokratiska riktning som så många syrier hoppats på. Så hur annorlunda är det nya Syrien? Och kan det bli en plats dit världens miljoner exilsyrier vill återvända, som många hoppas på? Jag heter Kajsa Boglind. Det här är Konflikt. Och vi ska stanna där på Umayyad-torget i Syriens huvudstad Damaskus den här jubileumsdagen där man firar det där häpnadsväckande som hände för ett år sedan. Den brutala Assad-regimen som hållit Syrien i ett järngrepp i decennier smulades då sönder av en blixtoffensiv genomförd av islamistiska grupper där frontfiguren Ahmed al-Shara nu är president för övergångsstyret. Han har under det här året gått från att vara en internationellt efterlyst terrorist med ett förflutet i al-Qaidas syriska gren i Irak till att idag välkomnas i Vita huset och på andra platser som ledaren för ett nytt Syrien. Och även om mycket fortfarande är oklart när det gäller landets framtid så är många syrier fortfarande rusiga av glädje över att de svåra åren under Assad är över. Och mitt i det här firandet står frilansjournalisten Lina Malers.
Människor fortsätter att strömma mot torget från alla håll. De är så många att säkerhetsstyrkor till slut stänger av infarterna. Bilar står stilla i långa led. På en av dem sitter en docka föreställande Bashar al-Assad, iförd fångdräkt. På lastbilsflak, motorhuvar och till fots tar sig människor mot torget där fyrverkerierna färgar natthimlen. Mitt i folkhavet står 30-åriga Bir från Damaskus. Damaskus luktar glädje, säger hon. Hela stan, alla provinser är här. Vid sin sida har hon sin man. I 9 år höll han sig undan den syriska armén. Vi kunde inte gå någonstans. Nu går vi ut. Vi är inte rädda, säger hon. Efter att regimen föll fick vi hopp om livet. En bit bort ovanför folkmassorna syns en ballong. Rao håller den högt över huvudet. På den står samma ord som ropas från högtalarna runt torget. Håll huvudet högt. Du är en fri syrier. Jag förväntade mig aldrig det här, säger hon. Aldrig. Hon återvände till Syrien bara för några månader sedan efter flera år i exil. Det är bara en tidsfråga innan det blir bättre än förut, säger hon. Khalida står tätt intill en grupp som sjunger och spelar. De hyllar interimspresidenten och uttrycker ilska mot Syriens tidigare ledare. I händerna håller hon en skylt.
كاتبة على اللوحة تبعي الله يعزك يا أحمد الشرع مثل ما عزيتنا.
Jag har skrivit må Gud ge dig ära så som du gav oss och må han bränna din själ Hafez så som han brände alla mödrars hjärtan. Hon beskriver dagen då regimen föll som en vändpunkt, ett ögonblick då rädslan äntligen släppte greppet.
خصوصاً بعد ما تحررنا الحمد لله هاي اكبر نعمه تغير كل شيء بكفي المعتقلين طلعوا سجن صيدايا فضي.
Det är den största välsignelsen, det förändrade allt. Det räcker att de fängslade kom ut, Sadnaya tömdes. Hon talar om ungdomarna, de som flydde, de som drunknade på vägen ut ur landet och de som i åratal levde i rädsla. Och hon riktar blicken framåt.
Hela nahlam bi sura al-jadida inshallah lamma tadkhul al-a'mar al-a'mar yadkhul al-mustasmirin yiju yani bda tsir bi izd Allah jannah.
När återuppbyggnaden kommer, investerarna kommer, det kommer att bli ett paradis, säger hon. Khalida lyfter skylten igen, musiken runt henne stiger.
Suria kulla tadhkit. Yani raj'a al-ibtisami, raj'a al-aman, raj'a kull shi alhamdulillah.
Våra leenden kom tillbaka, tryggheten kom tillbaka, allt kom tillbaka.
Vi ska strax återvända till Damaskus och den här kvinnan, Khalida. Men först bara, Lina, du var ju i Syrien och Damaskus också för ett år sedan, då när Assads regim föll och milisstyrkorna tog över. Hur var festen där på torget nu jämfört med då för ett år sedan?
Då var det också fullt av människor på torget och på gatorna i Damaskus som var ute och firade. Men det fanns fortfarande en viss rädsla för vad som skulle hända och hur det skulle bli. Nu så var gatorna verkligen proppfulla av människor som dansade och firade. Det var svårt att ta sig fram på många håll. Hela vägen in från gränsen till Libanon var full av bilkonvojer som tutade och firade. Så det var ett mer öppet firande den här gången med mindre rädsla.
Och du har ju varit i Syrien åtskilliga gånger under det här året som har gått. Vad tycker du är den mest slående förändringen?
När jag körde över gränsen där för ett år sedan, då var gränsposterna obemannade. Det var fullt av stridande på gatorna. Nu är det trafikpoliser, militär, säkerhetsstyrkor på ett organiserat sätt. Om man går till de här departementen som var helt söndertrasade, fulla av damm, det såg ut som att nästan ingen hade varit på dem. Nu är det skinande golv och det håller på att renoveras och byggas och lagas på nästan varje departement som jag har varit på. Mm. Det syns att det är ett stadsbygge på gång.
Men alla jublar inte över det nya styret nu. Det finns ju de som oroar sig för framtiden. Vad säger de?
Det finns de som hade högre förväntningar och inte tycker att deras vardag har förbättrats tillräckligt efter det här maktskiftet. De säger att de fortfarande inte har jobb eller el och att landet är helt raserat och att den här nya makten inte inkluderar alla. Sen inom minoritetsgrupper som alaviter och druser så finns det en växande oro för säkerheten. De säger att myndigheterna inte har lyckats stoppa övergrepp utan istället då förvärrat dem och efterlyser att ansvariga ställs inför rätta, att de får skydd.
Precis som du säger så har det ju förekommit våld och oroligheter i olika delar av landet, bland annat längs kusten nu nyligen och i de delar av landet där minoritetsgruppen druser bor. Det där har vi ju berättat om i ett tidigare avsnitt av Konflikt. Men Lina, påminn oss, vad är det som har hänt i de där fallen?
Ja, i början av mars i år så rämnade ju den här stabiliteten som rådde under de första 2 månaderna efter Assads fall. Beväpnade män som beskrivs som lojalister till den tidigare regimen genomförde attacker mot regeringsstyrkor i kustområdena och runt staden Homs. Och det utlöste en våg av våldsamma attacker mot alevitiska samhällen. Och enligt människorättsgrupper så dödades omkring 1400. Sen i mitten av juli så eskalerade våldet mellan drusiska grupper och beduinstammar i staden Sueda i södra Syrien. Då gick väpnade grupper och säkerhetsstyrkor in med det uttalade målet att lugna ner situationen. Men de anklagas för allvarliga övergrepp mot civila. Och nu har myndigheterna tillsatt utredningar, men ingen har ännu ställts inför rätta.
Så det är viktigt att påminna om att det finns de som tycker att det nya Syrien är skrämmande. Om man till exempel tillhör någon av de grupper som tidigare varit privilegierade, men nu blir måltavla för andra syriers vrede mot den gamla regimen. Och vi ska tillbaka till Damaskus och den där kvinnan Khalida som du, Lina, träffade i samband med firandet på torget. Och vi ska få följa med henne hem.
Hon kommer från kvarteret Mezze i västra Damaskus. När jublet lagt sig visar hon runt i kvarteret där maktskiftet i Syrien är tydligt. De som hade blod på sina fingrar har gett sig av, säger Khalida. Hon rör sig genom området Mezze 86 i västra Damaskus. Tidigare hängde här bilder på Syriens president Bashar al-Assad i varje gathörn. Det tätbefolkade området där hon bor var länge hem för Assad-regimens militär, underrättelse och säkerhetstjänst och deras familjer. Nu har många av dem lämnat platsen. Natten när regimen föll flydde stora delar av områdets invånare hastigt genom stadens mörker. Uniformer låg utspridda på gatorna morgonen därpå. Precis allt var i deras händer, all makt. Plötsligt försvann de allihopa, säger Khalida, och pekar mot en klunga höghus. Där borta ligger officerstorget. Kom så ska jag visa dig. Längre ner för backen öppnar utsikten sig mot torget, uppkallat efter de som bodde här förr, officerarna. Idag har byggnaderna nya hyresgäster. Personal från allmänna säkerhetstjänsten och deras familjer bor där nu. Från Idlib och andra platser, säger Khalida. Nu är det medlemmar ur Syriens nya säkerhetsstyrkor som kontrollerar infarter och gathörn. På flera fasader hänger flaggan i grönt, vitt och svart, med 3 röda stjärnor. Den syriska självständighetsflaggan användes i många år som symbol för motståndet mot Assad-regimen. Efter regimens fall utgör den nu Syriens officiella flagga. Khalida bär den virad runt halsen. Hon hälsar medan hon tar sig fram längs med gatan. Området har länge bebotts av framförallt folkgruppen alawiter, överrepresenterade i Assad-regimens säkerhetsstyrkor. Men långt ifrån alla alawiter i kvarteret arbetade för regimen. Det här är våra grannar, säger hon och ropar på dem med deras namn. De som inte har blod på sina händer är kvar. Bland kvarterets alawitiska invånare har maktskiftet väckt rädsla att de ska få sona för regimens brott. Längs sluttningarna ligger betonghusen tätt staplade, byggda på 80-talet när regimen började hysa militärfamiljer nära baserna i området. Hon stannar till vid en mur in till väggen och läser högt.
Hej, jag är bara en av inte kretabna ha. Taila riki ha. Hayom sukut kretabna ha. Yahri rohak ya hafiz.
Vi skrev, må din själ brinna, Hafez. På en av kullarna ligger hennes hem. Dörren är sprucken, en påminnelse om den natt då Assad-regimens säkerhetsstyrkor slog sönder henne med gevärskolvar när de sökte efter hennes söner.
I vardagsrummet sitter dottern Rania med grannens barn i knät. När hon sammanfattar året som gått återkommer hon till förändringar som märks direkt i vardagen.
هلا هو عمل انجازات بصراحه خلال هي السنه منا مثلا الطرقات اضاءه الطرقات عمل شغلات النظام السابق خلال 50 سنه ما عمله
saker som det tidigare systemet inte gjorde på 50 år. Vägarna, belysningen, tona säkerheten, trafikpolisen finns överallt. Men familjen saknar fortfarande el under stora delar av dygnet. Khalida är ensamstående och deras medel små. Dottern Rania ger konkreta exempel på prisförändringar efter att landet öppnats upp mot omvärlden.
هلا بعد ما فتحت البلد الحمد لله يعني في ماما دواء مزمن بتاخده كانت تجيبه 135 اليوم حقه 58000.
Den medicin min mamma behöver kostade 135 000 lira. Nu kostar den 58 000. Mindre än hälften, säger hon. Samtidigt beskriver Rania en förändring i tillgången. Varor som tidigare var svåra att få tag på finns nu när de behövs. Även om det blivit dyrt. Brödet som nu kostar 4 gånger mer och gasen vars pris mer än fördubblats.
بس قبل كان طوابير العالم تطلع من صلاة الفجر ما ممكن ما يصح له دور لتاني يوم المغرب.
Förut kunde det ta en hel dag att få en påse bröd, säger hon. Gas fanns inte. Nu går gasförsäljaren runt vid huset. En man i 30-årsåldern kliver in i rummet. Det här är min son. De fängslade honom i ett år. Hon kliver upp på en pall och lyfter ner ett diplom från väggen och borstar bort dammet. Ett bevis för att han var bäst i klassen. Mohammad greps på universitetet efter att hans bror deltagit i protester. Han fördes till en av underrättelsetjänstens mest fruktade fängelser. Han satt fängslad i ett år och efter frigivningen lämnade han sällan hemmet. Rädslan satt kvar som ett tryck över bröstet.
Jag har en rädsla för att
jag var rädd att de skulle ta mig igen. Varje vägspärr har rätt att stoppa dig, säger han. Han vågade inte återvända till universitetet. Åren som följde blev ett tomrum. Jag förlorade min framtid, min utbildning, säger han. Det som överraskat Mohammad mest under året är att flera av dem han menar bär ansvar för regimens övergrepp nu lever fritt i landet.
Det
som förvånade mig var förlåtelsen, att den omfattade så många. Han syftar på tidigare milisledare som pekats ut som ansvariga för massakrer, personer som enligt honom rör sig öppet i Syrien. Som han slaktaren bakom massaken i Tadamon, han är nu fri, säger han. Och på mäktiga affärsmän nära den gamla maktapparaten som slutit uppgörelser med det nya styret. Jag är emot det, säger han. Den som har begått brott måste hållas ansvarig. För Mohammad är avsaknaden av rättslig prövning en av de största olösta frågorna inför framtiden. Men när han talar om tiden efter regimens fall är det som att en ny värld öppnat sig. Det är som att vårt kvarter har flyttats till ett annat land, säger han. Idag arbetar han på Damaskus internationella flygplats som ett företag från Qatar nu renoverar. Arbetet pågår dygnet runt, något vi aldrig har sett i Syrien, säger Mohammad. Nu hoppas han på en framtid tryggare än det förflutna. Det räcker nu, inget mer blod vi vill leva som vilket annat land som helst. Där en ung person kan bygga sin framtid.
Lina, hur skulle du säga att livet har förändrats för just alaviter och andra som faktiskt stöttade Assad?
Många har gett sig av, lämnat Syrien. Andra finns fortfarande kvar. Det finns till exempel affärsmän som har betalat en del av det de tjänar för att nu också kunna jobba med den nya regimen.
Så vad ger syrierna det nya styret för betyg så här efter ett år? Har den tidigare islamistiska milisledaren al-Shara lyckats skapa förändring till det bättre?
Också här så finns det olika syner här i Syrien. Det finns de som säger att han har gjort väldigt mycket på kort tid. Att det är stora förändringar som har skett i Syrien. Att det är nu ett land under uppbyggnad. Det är andra som tycker att han totalt har misslyckats med att skydda olika grupper och ta kontroll då över hela Syrien.
Eftersom många av de styrande kommer från islamistiska miljöer så varnade man ju för att kvinnornas situation skulle kunna förändras eller försämras med al-Shara vid makten. Hur har det gått?
Det finns kvinnor som är del av det nya styret. Det finns de som önskar att de skulle vara fler. Den här rädslan över att behöva täcka sig mer har jag inte sett här i Damaskus. Idlib var sedan tidigare väldigt konservativt och där går kvinnor runt i niqab. Men i andra delar av Syrien, som längs med Syriens kust, så har jag sett kvinnor bada i bikini. Så det är kontraster, men jag har inte sett några starka påbud mot att kvinnor ska klä sig eller bete sig på ett särskilt sätt.
Så det har hunnit gå ett år sedan Assad-regimen föll. Då var förväntningarna stora på det nya styret och farhågorna många. Och en av de största handlade om hur en islamistisk rebellgrupp skulle lyckas hålla ihop ett land med många etniska och religiösa minoriteter, med en ledare som dessutom klassats som terrorist i stora delar av omvärlden. Och någonstans undrar man såklart hur mycket av den där radikala jihadismen som al-Shara och hans män har tagit med sig in i maktens korridorer nu.
Certainly there's a radical elements within the group ranks and files at least, not the high leadership.
Orvar Djoub är själv från Syrien men är idag doktorand vid Malmö universitet med fokus på jihadistiska grupper i Syrien.
I don't think that the top leadership is radical in any form or sense. I think it's obsessed with power and it's willing to go to enormous lengths to stay in power.
Al-Shara drivs idag inte så mycket av islamistisk ideologi som av makthunger, menar Orvar Djoub. Och det där har fått honom att göra ganska drastiska anpassningar ideologiskt och imagemässigt det senaste året.
That was very much clear when we saw the engagement with the Western community and how the West began to embrace him.
We want to see Syria become a country that's very successful and I think this leader can do it. I really do. I think this leader can do it.
Sällan har al-Sharas närmast radikala pragmatism visat sig så tydligt som i kontakten med USA.
It's the best fragrance. Come here,
som här under ett besök i Vita huset där Trump skämtsamt sprayar lite parfym av sitt eget märke på honom och skojar om hur många fruar han har. Svaret är en.
Indeed, it's a huge transformation and it was surprising for many in the field. I mean, Kajsa, as I told you, I've been working on HDS since 2016. I made a decision not to be surprised by anything he does anymore. But then I'm always surprised. So, because, you know, I mean, part of where the group comes from, like, you know, the Sunni jihadi environment, which is strictly prohibit dealing with the West. Not only so, the West is the enemy of this movement, right?
Al-Shara har tillbringat decennier i grupper som ser väst och USA som den absoluta fienden. Så det har varit anmärkningsvärt att följa al-Sharas förvandling och nya attityd till väst, tycker Orvar Ajoub. Men också hur han har tagit sig emot.
And people said he's had a rough past. We've all had rough pasts.
Och att USAs president uttrycker sig så där om en tidigare al-Qaida-ledare ska också räknas som en stor framgång för den syriska regeringen.
Being embraced in the White House by European capitals, that was a great success because at the end of the day Syria needs to start and the start requires lifting sanctions and I think gaining this legitimacy is an important and essential step to do so.
Att erkännas av väst är viktigt, framförallt för att Syrien behöver bli av med sanktionerna för att kunna börja fungera som ett normalt land, säger Orvar Ayoub. Men han är lite kluven eftersom det där också ger legitimitet åt ett ledarskap som inte alls har börjat leverera på sina löften om ett mer demokratiskt och pluralistiskt Syrien.
If we want to look at the domestic politics, we realize that there is a gradual and a slow consolidation of power that steers the country away to from pluralistic and democratic political life into an authoritarian style.
Som exempel ger Orvar Ayoub hur al-Shara kontrollerar både ekonomin och militären genom att placera lojala personer på nyckelposter.
He has taken control of the economy through his family and loyalists, and also he has secured the army and the security forces through senior figures from his group.
Al-Shara kontrollerar också i praktiken det som sker i parlamentet.
Syria held a vote on Sunday for its first post-Assad parliament.
The parliamentary election was another staged process, so he appointed a committee that selected two-thirds of the parliament and he will be the one selecting the third third of the parliament.
I oktober hölls ett slags parlamentsval, men eftersom det ansågs för rörigt fortfarande med ofullständig folkräkning och svårigheter att genomföra ett regelrätt val så utsågs en tredjedel av ledamöterna direkt av al-Shara själv och två tredjedelar av lokala kommittéer som enligt Orvar Ayoub i princip också kontrollerades av presidenten.
So what we have been witnessing is this gradual process of consolidation of power.
Här ska vi väl påpeka att just det här parlamentet är tänkt som en slags övergångslösning tills dess att en ny konstitution har antagits och riktiga val har hållits. Men Orvar Ayoub tycker ändå att utvecklingen är oroväckande.
When he came power to Damascus there was a lot of hope where people were thinking maybe he has changed or like maybe because of this momentum of liberation he will have to include other Syrians in decision making and I think yes this is a hope but I mean at the end of the day all the process or all the steps that he has been taking so far doesn't really seem that he is willing to include in the future.
Och ett område som oroar Orvar Ayoub lite extra är inkluderingen av landets minoriteter.
I don't really see any meaningful inclusion of minorities. Of course, you would see some ministers here and there. So we have, like, I think the minister of transportation, for example. He's from the Alawite community. And then you have the minister of education. He's from the Kurds. But knowing what I know about HTS leadership style, and also through sources and talking with people on the ground, I'm well aware that there are a lot of control and micromanagement over what these ministers can do, what decisions they can decide on.
Och det är också nära allierade till presidenten som har fått de tunga posterna.
You're talking about the Ministry of Interior, Ministry of Defense, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Justice. All of them are HTS figures and all of them, they control what need to be controlled to control the political life in Syria.
Så om man ska sammanfatta så menar Orvar Ayoub att i praktiken så styr al-Shara det mesta i dagens Syrien. Och samtidigt kan vi väl konstatera att ett år är ganska kort tid och att leda det söndertrasade Syrien är ingen lätt uppgift. Det skulle det inte vara för någon, påpekar Orvar Ayoub.
Let me be clear, Syria's problems are enormous and extremely complicated to the extent that even the most seasoned and intellectually capable leaders would struggle to address them, let alone a militia leader whose previous experience in governance was authoritarian and also lacked the bureaucratic depth that any country requires to build and start.
Så hur stor är risken att Ahmed al-Sharaa bara blir en ny Assad och att Syrien återigen hamnar i händerna på en maktfullkomlig diktator? Orvar Djup ser ändå flera ljusglimtar.
When I say authoritarian style, and I'm very accurate in using the term, I'm not saying he's authoritarian, I'm just saying authoritarian style, because up until now there is a wide margin of freedom of speech. People are talking on the street about him, for example. People are criticizing him. But what you see is very gradual and slow move towards that direction.
Al-Sharaa har auktoritära och diktatoriska tendenser, men han är inte en diktator på samma sätt som Assad, påpekar Orvar Djup. Folk kan prata om honom på gatan, kritisera honom på ett sätt som inte varit möjligt på många år i Syrien. Och det har ändå blivit bättre, även om Orvar Djup värjer sig lite mot jämförelsen.
I don't think we should say, was it better now or like, was it better before during Assad or now? I think the bar is so low to compare anything to Assad, so anything is better than Assad.
Alltså, Lina Mahlers, det är ju ingen liten utmaning som de nya ledarna står inför. Och du har träffat en svensk-syrisk kille som har följt den här ombyggnationen från insidan.
Ja, han vill inte att jag använder hans fullständiga namn, så vi kallar honom Abdallah.
Vid gränsövergången Masna, där vägen lämnar libanesiska Bekaadalen och fortsätter längs med bergsluttningarna österut mot Syrien, ropar chaufförer efter passagerare.
Ja, jag skulle åka till Syrien, men när du har skrivit, jag har väntat här.
Abdallah går fram mellan resenärerna. Han är i 30-årsåldern, har varit i Libanon på ett arbetsuppdrag och minns den här platsen mycket väl. Det var här han stod den där dagen när han återvände till Syrien efter Assad-regimens fall. När jag först gick in på syrisk mark och såg den syriska flaggan vaja, tårades mina ögon. Så mycket att jag inte visste vad jag skulle göra. Jag bara stod där tyst och tittade, säger han. När upproret började var Abdallah 19 år och stod på torgen i Idlib. Han deltog i och filmade demonstrationerna.
فيها حقوق لجميع ابنائها دولي يعني بتصير نموذج في المنطقه نموذج يحتذى فيه في المنطقه.
Under tiden regimen fanns var vår enda dröm att den skulle falla. Nu drömmer vi om en modern stat med rättigheter för alla, en stat som blir en förebild i regionen, säger han. På andra sidan gränsen rullar bilkonvoj efter bilkonvoj in mot huvudstaden. Tapetserade med den trestjärniga flaggan, symbolen som för Abdallah betydde att en epok tagit slut och en ny börjat. Natten när regimen föll satt han i en lägenhet i Stockholm och följde utvecklingen minut för minut.
Den här lilla är den största lilla vi har i Syrien, att vara under åren.
Den natten är den viktigaste vi upplevt på årtionden. I 14 år hade vi blivit dödade, slaktade, fördrivna, fängslade. Vi blev flyktingar och vi kunde inte återvända till vårt land, säger Abdallah. Han hade just klarat svenska 3, försörjde sig på jobb som budbärare och försökte skapa sig ett nytt liv i Sverige. Men när beskedet kom förändrades allt.
Jag kunde inte vänta. Jag ville gärna komma tillbaka till Syrien och se på mina ögon. Vad händer i Syrien? Och jag vill gärna komma till Syrien och hjälpa syriska människor och syriska dövlet.
Och den syriska staten, säger han, och växlar till arabiska. Några månader senare packade han väskorna och lämnade Stockholm för Damaskus.
El wada rahan fi Syria. هو فرصة لا تتكرر. يعني أنا حاليا إذا ما جيت على سوريا وما كنت مشارك في بنائها حاليا فما راح يصير عندي فرصة تانية إني أدخل وشارك فيها.
Det är en chans som inte kommer igen. Jag ville delta och ha en roll i den här kommande fasen i Syrien. För den är väldigt viktig. Nu börjar kampen om återuppbyggnaden. En dag senare möts vi igen vid den stora folkfesten för ettårsdagen i Damaskus. Han kör fram genom folkmassorna där inga andra får ta sig fram. Och kan passera vägspärrarna utan problem. På kavajkragen glänser den nya statens emblem i guld. Efter återvändandet till Syrien har han börjat arbeta för de nya myndigheterna. Under åren i exil utbildade han sig i journalistik och media. Kunskap han hoppas ska komma den nya staten till del. Första gången jag träffar honom stod han på röda mattan i ett palats i Damaskus. När han går runt där i maktens korridorer jämför han ofta med Sverige.
Jag säger att det är så här i Sverige. Det är så här i Sverige. بعض النماذج الحلوة الموجودة في السويد واللي شفت بالسويد بحاول أنقلها على سوريا. يعني السويد من يعني بلد رائع جدا وأنا أتمنى جدا إنه تصير سوريا مثل السويد.
När jag träffar ansvariga personer, beslutsfattare, brukar jag säga så här gör man i Sverige. Ger de fina exemplen som jag har sett i Sverige och försöker föra över dem till Syrien. Sverige är ett fantastiskt land och jag önskar att Syrien blir som Sverige, säger han. Som Abdallah ser har förändringarna de senaste året varit större än han själv trodde var möjligt. Han beskriver att den politiska rädslan försvunnit och Syrien brutit sin internationella isolering.
Nu när vi känner att relationerna med diplomatin med många av de länder har blivit bra. Nizam al-Assad tidigare.
Nu ser vi att våra diplomatiska relationer med de flesta länder har blivit bra. Också i statsförvaltningen ser Abdallah förändringar.
Han har behövt att betala rashwa till muwazzaf för att han ska ta.
Tidigare styrde staten av mutor. Du behövde betala för att få en rättighet som garanteras i konstitutionen, säger han. För honom är det tecken på att ett nytt Syrien håller på att växa fram. Men konstaterar att det finns stora utmaningar.
Assad-regimen
förstörde hela staten från topp till tå. Det finns ingenting som är helt, säger han. Och när vi rör oss genom Damaskus är de djupa ekonomiska problemen tydliga. Det, säger han, påminner om hur lång väg de har att gå.
Yani ana ma fi mara batla bi sayara. Ma fi mara bwaqaf ala isharat al murur. Illa ma biji la andi hada bidq al shabak sayara alayhi.
Det som får mig att lida mest är barnen. Barn som borde vara i skolan men som säljer servetter eller blommor på gatan. Det finns inte en enda gång när jag stannar vid ett rödljus utan att någon knackar på rutan. Det har gått ett år och jag ser det fortfarande. Ett år senare ligger hela kvarter och byar fortfarande i ruiner. Fattigdomen är djup. Hundratusentals saknar arbete.
Och halen när man pratar om Audi till Syria, kan man lazem nahki an شروط للعودة يعني الوضع في سوريا حاليا لا يمكن انه يكون مساعد لعودة الناس.
När vi pratar om återvändande till Syrien måste vi också prata om villkoren. Vi kan inte säga åt syrierna återvänd till ert land när det landet är förstört. Tyvärr finns inte livets grundförutsättningar i Syrien just nu, säger han. Men trots den svåra situationen är han glad att vara här och delta i återuppbyggnaden.
بالاحلام كنا نحلم انه احنا راح نوصل لهذا المكان.
Vi drömde om att vi en dag skulle nå hit och nu står vi här, säger han. Och när han ser tillbaka på 14 år av krig och exil säger han att det är just uppoffringarna som gör att han inte kan lämna landet nu.
انا حلم اشوف بلدي منيحه بس هذا اللي بحلم فيه. اشوف انه انا كمواطن حقوقي مكفوله. هذا الشيء اللي بتمناه انه يصير في سوريا بس.
Min dröm är bara att få se mitt land må bra. Att jag som medborgare får mina rättigheter. Det är allt, säger han. Längtan efter ett annat Syrien formades av nätterna då det förflutna kom ikapp honom. I år plågades han av samma återkommande mardröm. Att stå vid en av regimens vägspärrar och föras bort till ett av dess ökända fängelser. De följde också med till Sverige. Jag hade mardrömmar var och varannan natt. Men efter regimens fall upphörde de.
مجرد سقط النظام راحوا كل كوابيس وما عاد شفتهم.
Så fort regimen föll försvann alla mardrömmar, säger han.
Efter decennier av inbördeskrig och politiskt förtryck har fler än 6 miljoner syrier lämnat landet enligt siffror från FN:s flyktingorgan. Och många av de här flyktingarna, totalt omkring 250 000 syrier, kom just till Sverige. Och Lina Mahlers, någon vecka innan årsdagen och jublet där på torget så träffade du två svenska ministrar. Migrationsminister Johan Forssell och bistånds- och handelsminister Benjamin Dosa.
Ja, precis.
Vill du sitta här?
Ja, gärna. Vi möttes på svenska residentet i Beirut när de precis hade kommit ut från ett besök i Syrien och Damaskus.
Det gick bra.
Ja, det tycker jag verkligen.
Eller hur? Ja.
Och Benjamin Dosa berättade faktiskt att han har haft kontakt med flera svensk-syrier sen Assad-regimen föll.
Vi har ju hundratusentals svensk-syrier som hörde av sig till mig och säkert till andra ministrar också och ville hjälpa till. Och man kan väl säga att den här nästan euforin har lite kommit av sig sen de attacker vi har sett i kustnära områden. Jag menar, bara i dagarna såg vi Homs till exempel.
Nu ska man väl säga att vi vet ju inte exakt vad det här kommer att ta vägen. Det vet då ingen, men man kan ändå konstaterat att det har hänt mycket positivt ändå på ganska kort tid som man nog inte trodde, eller vi inte trodde, ingen trodde för bara några månader sedan.
Och fokus för ministrarnas besök verkar ha varit just flyktingarna. Johan Forssell pekade på två områden.
Det är två saker som är viktiga. Det ena är att vi vill ju såklart undvika en upprepning av det som hände 2011-2012 och framåt, så att säga, en ny flyktingkris och stora grupper människor som lämnar. Och det är klart, tittar man på situationen för alla viterna till exempel så finns det ju många frågetecken och liksom funderingar kring det. Så att, sen den andra delen i migrationen, det är ju då återvändande delen. Och där har jag fokuserat då framförallt på personer då som är dömda för brott i Sverige. Och som är syriska medborgare då.
Okej, och hur många personer av de där totalt 250 000 syrierna som finns i Sverige handlar det här om?
Ja, runt 100 personer.
Och alla andra syrier då? Hur ser de här ministrarna på deras möjlighet att återetablera sig i Syrien?
Ja, Syrien är ju trasigt på många sätt efter decennier av Assad-styre och krig. Så det är mycket som ska falla på plats för att människor ska välja att återvända.
Och det är uppenbart att det är brist på praktiskt taget allting i stora delar av Syrien.
Biståndsminister Dosa påpekar att de insatser som behövs är väldigt grundläggande.
Vi besökte ett hem till exempel där vi har hjälpt till att sätta upp fönster och dörrar så att man faktiskt kan bo där. Och där vi verkligen kan göra skillnad både kopplat till återvändandet. Jag menar, om det inte finns någonstans att bo så är det svårt att komma tillbaka till Syrien. Men också för den hårt drabbade civilbefolkningen. Vi fick också höra så här praktiska saker. Man får inte, i stora delar av Syrien får man inte sälja sina fastigheter. Det är oklart vem som äger fastigheterna. Det finns ingen fungerande fastighetsregister. Och det är klart att det är ett stort hinder för all form av utveckling. Vem ska vilja renovera sin bostad om det inte är klart att man äger bostaden till exempel?
Så de praktiska utmaningarna är många, konstaterar biståndsministern.
Se till så att det finns rinnande vatten som är rent, se till att energisystemen fungerar för att därefter börja röra oss också mot bygga upp institutioner.
Och för att lösa de här utmaningarna som Syrien står inför så är såklart de välutbildade, ofta mer resursstarka syrier som flytt utomlands en viktig pusselbit. En del av dem har återvänt det här senaste året. Hur många har vi inga klara siffror på ännu? Och Ulrika Bergqvist, du fick ju tag i en person som följer både Syriens ekonomi och hur den påverkas av att så många syrier lever i exil idag.
I can hear you well. This is Moya Delbunni. Nice to meet you, Ulrika.
Where are you exactly? Somebody told me you were in Hungary.
Yeah, I live here. I was one of the few Syrians who found their way to Hungary.
Mojad Alboni är senioranalytiker på konsultfirman Kermanskär med fokus på Syriens ekonomi och politik. Han bor i Ungerns huvudstad Budapest, inte den mest vanliga slutdestinationen för en flykting från Syrien.
We had a family connection to Hungary. My father had studied his medicine degree here back in the 80s.
Mojad Albonis pappa pluggade medicin i Ungern på 80-talet, så det kändes naturligt för familjen att flytta dit. Själv lämnade Mojad också Syrien som 18-åring för att studera utomlands i Libanon, Frankrike, Tyskland och USA. Tanken var att han skulle flytta hem igen, men så kom kriget.
And I've been out ever since.
Och det är inget enkelt beslut att flytta tillbaka till Syrien igen när man väl etablerat sig i Europa, bildat familj och fått jobb. Jag kan ta mig själv som exempel, säger han.
It's a difficult question for me to move back to Syria. Before it was the Syrian regime that was the main issue under Bashar al-Assad. Today it is the current government and the security chaos that ensued after the fall of the regime.
Det krävs mer än att Assad-regimen fallit för att man ska våga riskera både ekonomisk och fysisk säkerhet. Och än är inte Syrien där.
I would consider visiting. But I would not risk the lives of my family or their well-being by completely relocating there until I'm sure that we can sustain a life there.
När Assad-regimen föll hade utvecklingen i Syrien kastats decennier bakåt i tiden till den nivå landet låg på under 80-talet.
Yeah, by the fall of the Assad regime, Syria was in near total institutional and economic collapse. We've seen the GDP at by 2024 less than third its pre-war value. Inflation had risen to nearly 20,000% compared to the pre-war level. Poverty, we've seen it hit 90% of the population.
Landet var i praktiken bankrutt med en enorm inflation och en valuta som i princip inte var värd något. Samtidigt som Syrien nu behöver rustas upp efter ett decennium av krig. Hus, vägar, el, allt behöver ju byggas upp igen.
And of course the state services related to water, electricity, they've all nearly collapsed. The housing situation, we've seen nearly a third of the houses in Syria uninhabitable.
Sanktionerna mot Syrien och terrorstämplingen av det nya ledarskapet målades upp som det första och största hindret mot ekonomisk utveckling efter Assad-regimens fall. Idag har eller är många viktiga parter på väg att lyfta sanktionerna och terrorstämplarna är stort borta. Men det räcker inte för att få igång de investeringar som krävs för att få landet på fötter, menar Alboni.
We have not yet seen any flow of funds into Syria, and that's for understandable reasons. The Syrian financial sector remains heavily isolated. It requires some serious changes and technical reparations and reforms.
Många länder har gett löften om investeringar, men pengarna har inte nått Syrien än. Och det beror på att investerarna oroar sig för att landet fortfarande är för instabilt och snabbt kan kastas in i krig igen, tror Mojad Alboni. Regeringen måste tackla både oroligheter och våld i landet och visa att det finns regelverk och institutioner som gör det säkert att investera. Och här har det nya styret stretat emot, menar han. De vill behålla kontrollen själva istället för att följa råd från Världsbanken eller IMF, säger Alboni.
There were clear statements from the head of the central bank, from the finance minister and from the interim president Shara himself that they do not want to rely on support from the international development organizations and international financial institutions. And instead, they want to rely on the efforts of the Syrians. This is clearly a populist discourse that does not really match the reality.
Regeringen behöver ta itu med sånt som ekonomisk rättvisa, som att fastighetsägare har tvingats lämna sina egna hem under kriget. Det här är konflikter som fortsätter och som riskerar att skapa nya spänningar om man inte löser dem. Vi ser det bland annat i Damaskus nu, säger han.
war era real estate projects still being pursued until today by businessmen who have reconciled with the new government of Damascus. So these tensions without real transitional economic justice are likely to deepen and might be a reason for further instability if not backed up by serious structural reforms.
Så vad är det för ett nytt Syrien som är på väg att ta form och hur mycket hopp är rätt att sätta till den nya ledningen? Det där är frågor som inte bara ställs inne i Syrien utan också av de miljoner exilsyrier som befinner sig runt om i världen. Till exempel här i Sverige. Och vi har en grej kvar innan det här avsnittet är slut. Och det är att vi ska få träffa en nyfödd bebis. Vi ska nämligen återvända till en person som har varit med många gånger i konflikt när det har handlat om Syrien. Ingenjören och tidigare bloggaren och nu också nyblivna mamman Mei Alektiar i Bredäng i Stockholm. Mei var en del av upproret mot Assad-regimen, det som började 2011. Då hade hon en regeringskritisk blogg och jobbade för en organisation som dokumenterade människorättsbrott. 2013 blev hon inbjuden till Sverige på en konferens för kvinnliga människorättsaktivister och hon stannade kvar här på grund av hotbilden mot henne i Syrien. Idag är hon sambo med Filip och svensk medborgare.
I will fix the cafe if you want to fix the diaper.
Och när vi ses är lilla Albert 10 dagar gammal och barnmorskan Sofia är på hembesök och väger honom på en våg på köksön.
Hej Albert. Albert var det va?
Albert.
Jätteduktig.
Vi valde Albert eftersom det är internationellt, gulligt namn. Men vi vill kalla honom Albi, betyder mitt hjärta på arabiska. Ja.
Jättebra. Superfin kille. Men vad var han sist?
Han var
39-60 tror jag.
Under året som gått efter Assads fall har rapporterna som Mei har fått från släkt och vänner i Syrien skiftat i tonfall.
I början som förra året var i början väldigt mycket glädje och sen kommer alla de här massaker i Latakia och också i Sweden. Och då folk, särskilt faktiskt min familj som jag har kontakt mycket med dem, de var väldigt ledsna och väldigt deprimerade. Det var typ känslan att vi kommer aldrig att ta oss ut den här kriget och att vi dödar varandra.
Först enorm glädje över Assads fall, sen sorg över våldsamheterna och oro för att inbördeskriget skulle komma tillbaka. Men nu ser det lite ljusare ut igen.
Ekonomin börjar bli lite bättre. Myndigheterna har varit innan under al-Assad. Det var mycket liksom respektlöst mot alla medborgare. Mycket korruption. Nu det känns bättre på många olika sätt. Nu är det mer liksom optimistiskt kan säga. Folk är igen lite mer glada.
Mei kommer från en djupt troende muslimsk familj men har själv lämnat religionen bakom sig. Då för ett år sedan oroade hon sig för hur det skulle bli för Syriens kvinnor med en islamist som ledare för landet.
Man blir var lite rädd att det kommer att vara att hamna som Afghanistans scenario och Talibans scenario. Nej, det blev inte så. Nej, det är fortfarande det finns liksom marginal för frihet för kvinnor. Så, och sen de är med i regering, kanske det bara är en fasad, men de finns med, så det är ganska bra. Och sen också, vi syriska kvinnor, vi har utvecklat en väldigt hög tröst inom åren. Så jag kan tänka mig att det är lite svårare att tysta oss. Ja, så det är bara den. Ja.
Mei känner till personer som valt att återvända till Syrien nu när Assad är borta. Men själv har hon hela sitt liv i Sverige med hus, jobb, sambon, bonusbarn och lilla Albert.
Jag blev en annan människa. Hur många år? Herregud, 13 år. Så, och det är 13 år. Det var den här fasen när jag har utvecklat mycket, skapat min karriär, skapat mycket min identitet var förändrat mycket. Så på det här sättet, jag är inte exakt 100% syrien. Jag ska se om mitt sommar. Ja.
Men en stor del av hennes hjärta finns fortfarande i Syrien.
Det finns en känsla av värme och familiarity som jag har aldrig hittat efter jag lämnade Syrien. Och jag vet säkert att jag kommer att hitta det när jag åker dit. På det här sättet, nej, Syrien kommer aldrig... Alltid att vara mitt land.
Och hon ser fram emot att åka tillbaka på besök tillsammans med sambon Filip och lilla Albert.
Nu ska vi se lilla vännen.
Jag ser fram emot att han ska träffa min stor och högljudd familj. Jag tror säkert att han kommer att höra dem genom mobiltelefon och facetamtal för många gånger. Så det blir bra att sätta honom där helt mitt i kaos. Ja. Så den som jag ser fram emot, ja, träffa alla kusiner och min syster.
Konflikt är slut. Reporter i Syrien och Libanon var Lina Malers, tekniker Lisa Abrahamsson, producent Ulrika Bergqvist och jag heter Kajsa Boklind.